En del av oss kan helt enkelt inte få vad ni kallar vinterkräksjuka och vad vi antagligen skulle kalla maginfluensa. Stämmer det?
Det kan nog stämma ganska bra, ja. Under många år så var det ett gissel att förstå hur vissa individer insjuknade och vissa andra individer inte insjuknade. Och det går tillbaka till volontärstudier, alltså studier med frivilliga. Men också från utbrott på kryssningsfartyg, på hotell, på julbord, så var det ungefär alltid så att 60-70% av individerna insjuknade. Men det var alltid en fraktion som inte insjuknade. Och för något år sedan så började man gräva lite grann i det här, och då har man hittat en gen som heter FUT2. Idén är alltså att individer som har två av sina kromosomer döda för FUT2-genen, alltså vi får våra kromosomer en från mamman och en från pappan, och är båda de inaktiva eller döda, vilket inte har några kliniska betydelse för oss, då har vi i stort sett ingen möjlighet att kunna infekteras med vinterkräksjuka. Vi är alltså skyddade. Den frekvensen i Europa är 20%. I andra delar av världen är den mycket lägre.
Är det genen som heter FUT2?
Genen heter FUT2, och genen producerar ett enzym, och ett enzymet för en sockermolekyl som heter fukos, det var en sockermolekyl, den för den över på ett protein. Och så finns inte den här fukossockret på proteinet i tarmen, så kan virus inte binda. Alltså, individer som har en död FUT2-gen kan inte föra över någon fukossocker till proteinet i tarmen. Och kommer inte någon fukos dit, så kommer inte viruset att kunna binda in. Och kan inte binda till tarmen, så kan man inte bli sjuk.
Och det gäller 20% av oss?
Det gäller 20% av oss i norra Europa och i synnerhet i Skandinavien.
Har man hittat hela liksom familjen? Hur ärftligt? Alltså den ärvs då kanske inte vidare till nästa barn om inte...
Jo, det är det den gör. Den här ligger ju på kromosom, så att man kan spåra det här tillbaka. Så en del av oss kommer att vara vad man kallar för heterozygota. Det betyder att eftersom vi har två kromosomer, en från mamman och en från pappan, så kan det vara så att vi har ärvt den döda genen från mamman, men vi har fått en levande gen från pappan. I de fallen kallas man för heterozygot, och då kan man fortfarande vara mottaglig för infektionen. I vissa fall så kan man ha fått två levande gener, en från mamma och pappan. De är förstås också infektionskänslig, men man är inte mer infektionskänslig än vad man är om man bara en levande gen. Har man däremot två döda gener, då verkar man vara skyddad.
Och har man en död gen, så kanske man ger den vidare till sitt barn, och ens man råkar ha en död gen också. Och då,
yes, precis.
Då är man en lycklig förälder, för då blir inte ens barn sjuka i magen.
Just det, så man skulle kunna driva det till sin tes och säga att om man blir sjuk så kan man skylla på sina föräldrar.
Ja, det ska vi alltid göra.
Så kan man säga.
Det här gäller, det finns andra virussjukdomar som har liknande.
Det finns flera andra virussjukdomar och bakterier också för den delen, men virussjukdomar där det finns en genetisk koppling till huruvida man har ökad risk att bli sjuk eller minskad risk att bli sjuk. Och en som förstås är hemskt viktig för oss nu, det är ju det som kallas för HIV. Och då vet man att HIV binder in, ska binda till några ytstrukturer på celler, och då brukar det vara två stycken. En heter CD4, men den måste också kunna binda till någonting som heter CCR5.
Som är en receptor som finns på cellen. Alltså en...
Helt korrekt, som är en receptor som finns på cellen och som viruset måste binda till.
Det är liksom lite som ett nyckelhål där.
Just det, HIV måste binda till två nyckelhål om man vill. Ena nyckelhålet ska vara CD4 och den andra ska vara CCR5. Och då vet man hemskt intressant nog att i Skandinavien och norra Europa igen så är det en förhållandevis stor andel, någon procent i varje fall, som saknar den här koreceptorn som kallas för CCR5. Den genen är i deras fall helt död också. Och de har ett betydligt bättre motstånd att utveckla AIDS och sjukdomsförloppet efter en HIV-infektion än de individer som har två levande gener och som är CCR5-aktiva.
Vet du, hur många människor har man undersökt? Hur många vet vi?
Vi har screenat för ett hundratal i Sverige, och det är en bra koppling till detta med skydd. Och man kan väl säga att den här idén om CCR5 och att vissa individer saknar en funktionell CCR5, det kallas också för vikingteorin. Och det har att göra med att sannolikt någon gång på vikingatiden så var det någon population som förde den här mutationen vidare när vikingarna åkte både öster och västerut. Och då fick man en spridning av just den här genkopian bland populationen. Därför att andelen individer som har en död CCR5-kopia i Afrika eller andra delar av världen, den är i stort sett obefintlig. Så det här är en strikt europeisk och i synnerhet nordeuropeiskt fenomen. Är det.
Det är fascinerande det att ett gen fel sålla fram starkare individer.
Mm.
Darwin skulle ha tyckt om det här.
Mm. Och det är helt rätt. Det, alltså faktum är att när man säger någonting med genfel så låter det som något negativt. Men det kan vara en positivt drivande signal. Det kan ju faktiskt vara så att vissa infektioner tidigare i historien har selekterat för att individer med den här mutationen, den här döda genen, har överlevt. Och därför har de anrikats. Men det intressanta är att man med genetik idag på ett sätt som jag inte tror att någon av oss kunde drömma om för 20-25 år sedan kan börja förstå varför individer i stora utbrott med HIV på 80-talet, med tuberkulos för jättelänge sedan, där man vet att individerna blev exponerade för samma virus eller bakterier, ändå insjukna med så olika grad av kliniska symptom. Det finns ju andra infektioner där vi inte riktigt vet någonting men som är hemskt fascinerande. Förr i världen, för inte så hemskt länge sedan, så fanns det en sjukdom som heter poliovirus som gav barnförlamning. Och den är vi ju stort sett har utrotat nu. Men det intressanta är att om man blev smittad med poliovirus, och det gjorde nästan alla på 1800-talet, man fick poliovirus, men det var ju inte så många som fick så svåra så kliniska symptom. Och då kan man fråga sig, varför var det så att bara kanske 1 eller 2%, eller några procent i varje fall, fick barnförlamning när alla de andra klarade sig förhållandevis genom infektionen? Och jag tror att framtiden kommer nog att vilja titta på hur vidare de här fenomenen är också kopplade till vårt genetiska immunsvar på något sätt, om det finns en koppling till det.
Vilka sjukdomar har man undersökt i generna? Alltså malaria till exempel?
Ja, man har tittat på malaria, man har tittat på det virus som kallas för hepatit C. Och man har tittat på TB förstås.
Tuberkulos.
Mm. Då kan man väl säga att om man lever ett något snära liv med dålig hälsa och i omgivning där det är mycket tuberkulosbakterier, då har man en större möjlighet att utsätta sig för sjukdomen. Det är nog helt givet. Men riktigt så enkelt är det inte heller, utan det måste finnas någon annan komponent som bidrar till det här. Det är ställt utom allt tvivel.